Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Vad bajsa i
jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna
och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
God. Vad är det, onsdag, torsdag, beroende på när man lyssnar, till er alla mål mot mål-lyssnare där ute. Välkommen till ännu en ny vecka med den här typ ganska gamla podden. Alltså jag menar, tänk hur många
du
avsnitt.
Menar...
Alltså jag menar, nej jag menar inte att vi har spelat in den för länge sedan, utan jag menar att vi har gjort svin många avsnitt, för det tänkte jag på idag.
Jag vet, det är faktiskt skrämmande.
Det är typ ganska skrämmande. Alltså jag, när jag skrev in liksom siffran på mitt manus, vilket avsnitt det var, så fick jag lite så... svindel,
jag har inte så bra koll på det, för jag skriver ju fel. Ja, men, jag har ju ett eget räknesätt.
Jo, men du skriver ju fel, och det är också jag som skriver avsnittssiffran till Pelle som klipper och lägger upp avsnitten. Så jag vet ju. Och då kan jag berätta,
du har bättre koll.
Du kan berätta att det är, alltså, nu säger jag säkert fel, men det är typ 233.
Det är sjukt.
Det är så...
Jag trodde typ att det var fler.
Nej. Tråkigt. Men det är svinmånga. Det är verkligen, verkligen det
vill säga. Det är väldigt många.
Hur många år?
Det är jättemånga.
Är det fyra, fem? Fyra, fem?
Vi är ju på fjärde eller femte. Jag tror att det blir 5 år i januari.
Aj. Oj, jävlar.
Ja, det är sjukt.
Det är riktigt sjukt.
Jag tror det. Jag tror det.
Ja. Ja,
men jag... Så har vi gjort, vi säger att vi har gjort typ 45 varje år. Kan det stämma?
Ja, det tror jag. Absolut. Minst.
Men då är det typ 6 år.
Vi får kolla upp det här. Eller, det behöver vi absolut inte göra. Vi kan verkligen bara låta det rulla på, om man säger. Ja, det är verkligen lätt gjort. Ja, men ännu en vecka.
Men det är inte typ det vanligaste skämtet man får när man träffar typ så här pappor? Att de är typ så här...
Får ni aldrig slut på mord?
Är aldrig slut på mord, exakt.
Man bara, nej. Så måste man...
Alltså, det är verkligen... Jag vet inte hur många gånger jag har hört det. Så, bara, så är man så här... Nej, man skulle
nej,
kanske
du vet, människan
det.
Är ju som den är. Alltså,
the world's worst predator.
Exakt, precis. Verkligen the big one, om man säger. Nej, men min värsta sån, när jag tänkte tillbaka på någon som har missförstått. Alltså du vet, bara att man har berättat för någon att man har den här podden. Det är ju den gången som, jag har liksom ingen minne av vem det var. Men jag vet att jag var i barmiljö. Och jag minns att en person trodde att jag hade en podd om mod. Alltså att vara modig.
Ah.
Well, och ingenting har gjort mig så stressad som att en person trodde att jag hade en sån, podd. Man bara, nej, men jag har ju min podd Mod mot mod, där jag berättar om hur modig jag är, och en gäst berättar om hur modig den är. Så hemskt ju att han ändå klockade mig för antagligen mer mod än mord liksom.
Yeah.
Men du, Har du liksom sett, hört, lyssnat på någonting det senaste som är värt att nämna?
Men jag jobbar ju på med Under the Banner of Heaven. Jag trodde att den bara var typ så 2-3 avsnitt. Den har ganska många fler avsnitt och alla ganska långa. Men den är faktiskt fortsatt väldigt bra. Så det är positivt.
Så det är en bra känsla. Det är inte en sån fan och så vill man inte avsluta för man känns som att man har committat.
Nej, absolut inte. Den är bra. Den är... So those fundamentalist people.
Verkligen.
Nej, men den är sjukt obehaglig alltså. Men väldigt bra.
Mm. Är den bra sån här höstserie typ?
Ja, om man vill deppa ihop. Totalis.
Det är väl lika bra, alltså det kommer man göra ändå, eller?
Jag tänkte så säga det är väl lika bra på en bröst. Nej, men den är faktiskt jättebra. Jag tycker att den är... Men det, och den är... nej, men den är absolut ett tips. Helt sjukt. Något som inte är ett tips är fortsättningen på House of Dragons. För i senaste avsnittet... okej, okay, spoiler. Tryck fram 30 gånger 2 här om ni kollar på den och inte har sett
senaste avsnittet. Så lång spoiler.
Ja, men bra, okay.
Spoiler nu.
De har bytt ut typ alla skådespelare.
Va, mitt i?
Ja, för att folk har gått typ 10 år.
Mm.
Så gör man väl inte?
Alltså det är ju väldigt, som jag har förstått det då. Vänta, är vi slut? Det var spoilern. Ja. Att det går fram 10 år. Ja, jag fattar. Okej, okay. Ja, bra. Men då kan man, ja,
så det var ju inte så stor spoiler, men ändå. Liksom, folk kan ju bli irriterade på sådana saker.
Men är det så, mitt problem är ju att jag känner ju inte igen karaktärer även när de är samma skådespelare.
Men det är skitsvårt att hänga med och det är helt jävla onödigt för att alltså, ja, man kan väl sminka någon, ja, äldre,
jo,
eller?
Men det var det här jag skulle säga till dig, som är att det är ju väldigt svårt att sminka någon äldre på ett trovärdigt sätt.
Okej, okay, jag kan köpa det, men ändå, med enkla trick,
ja,
hade man nog kunnat göra från 18 till 28, till exempel.
Ja, ja, gud. Det är väl bara typ att man tappat gnistan i blicken, eller?
Ja, men alltså, för det hade varit en sak om det var typ så här... Här är Karin och hon är 18.
Här är hon Karin, när hon är 68.
Hon är 58.
Ja, exakt.
Det
ja,
hade ju varit skillnad. Nej, ja, här är det liksom så här... Här är Karin 18. Här är Karin 26 när hon har fått 3 barn. Och är en helt annan människa.
Det låter som att hon behöver åldras ganska mycket på den tiden.
Ja, men alltså, jag blev så jävla irriterad. Och så kände jag också att i vårt hushåll här hemma så ville jag ändå vara försvarare av att det inte var så störigt att titta på. För att
okay,
jag vet inte varför jag kände så starkt.
Ja, vänta. Så,
tur att Oskar inte lyssnade på vår podd.
Oskar tyckte att det var riktigt, riktigt störigt, men för att han tyckte det så ställde du dig lite grann på motsatt sida.
Absolut. Det är så vi lever vårt liv.
Vet du vad, jag tror att HBO är jätteglada för att du stod upp för deras beslut.
Jag tror det också.
Eller vem det nu är som har gjort serien. Ja, kul. Ja, men, nej, men jag, för det känns som att det är många karaktärer i den serien redan från början.
Ja, ja. Och, nu, alltså, du vet, och det var inte heller att de var typ så här, la på en liten platta. Här kommer Rhaenyra.
Som i reality-serier.
Ja, det var att man själv fick lista ut. Vem är nu det här?
Det är det dummaste jag har hört.
Alltså det är så jävla dumt, jag blir faktiskt jättearg när jag tänker på det.
Ja,
det är ju... Men man vill ju titta färdigt, men man vill ändå inte det. För att vissa hade de också kunnat byta ut. Det är väl skillnad på 30 och 40 också, eller?
Okej, så vissa är kvar, men andra...
34, då är man så gammal så det spelar ingen roll.
Okej, okay, vänta, jag tror att vi hittat ett djupare spår i kränkningen. Okej, okay, det låter faktiskt
dåligt.
Ja, jag tänker inte kolla. Det
är det
jag
som jag lägger min energi heller på. Just
det tycker jag är... Jag tycker typ att det låter som ett så sunt utlopp.
Tack.
Alltså, jättebra. Bra. Så inte tips som serie betraktat, men som tips på, du vet, som...
Ett, how vissa saker måste man bara kolla på för att story. Det är... Totalt, alltså. Faktiskt.
Okej. Okay. Ja, men ändå kul på något sätt att höra om det, vad ni håller på med där borta hemma hos er. Vi har ju sett då ett avsnitt av Netflix damer-serie.
Ja, alltså gud vad man läser mycket om den på olika sätt.
Ja, men vi har då som sagt bara sett första avsnittet och det är ju, alltså, det är ju damer. Det är ju bland det obehagligaste som finns liksom.
Men jag tror att jag har bestämt mig för att inte titta på den. För att jag blev så äcklad när jag tittade på trailern. Jag mådde alltså psykiskt dåligt bara av att se trailern.
Jag förstår det. Nej, för att grejen är att vi var ändå så här, typ att vi dagarna, för det var jättespännande liksom. Men det är ju typ 55 minuter terror liksom.
Mm.
Och jag vet inte om, det kändes som att de bollade upp för att gå tillbaka till hans barndom nu i slutet av första avsnittet. Första avsnittet är liksom i tiden för brotten liksom. Och man följer då en person som liksom fastnar i hans klor, eller vad man ska säga. Och det är ju, jag mådde ju verkligen piss typ. Så dagen efter var vi så här, ska vi se till? Och jag bara, nej. Jag kan typ inte det. Alltså man måste verkligen vara rustad, tror jag. Så att vi får se, jag tror att vi kommer se vidare. Men jag tror att vi kommer tvungna att pytsa ut, om du förstår.
Ja, absolut. Nej, men för man läser ju mycket om hur liksom med damer, precis som med Ted Bundy och allt sånt där, hur de, folk tycker då att man liksom glorifierar honom lite för att han är snygg och typ sånt där.
Damer?
Ja. Du och att
det var skådespelare.
Ja, exakt. Och men kanske damer själv. Det var någon meme jag såg där folk hade lagt liksom de bredvid varandra och sådär.
Men ja, vad sjukt.
Att eller för liksom, att jag tycker typ att förminskar hans alltså fruktansvärda brottet för typ att
Men för jag alltså den här liksom snygghetsgrejen typ som Bundy och typ ju konstigt nog även typ lite så Charles Manson, den lilla räken har jag typ nästan, alltså den har jag aldrig ens reflekterat över med damer, för att han är så uppenbart bara straight up psykiskt, eller han känns ju så fruktansvärt alltså det är inte som att Ted Bundy inte var deppig, eller förstår du vad jag menar, men han är liksom alltid så äcklig. Nej, så alltså det finns också liksom inget att glorifiera typ.
Nej, jag vet, men så läste jag också ett inlägg från en anhörig till ett offer som var så upprörd på produktionen och då blev jag också upprörd och hennes vägnar.
Och var det liksom, för som sagt, jag har bara sett det här enda avsnittet, så jag kan verkligen inte uttala mig om hur serien porträtterar honom överhuvudtaget liksom.
Nej, men det var typ att den här kvinnan då som hade skrivit det inlägget hade liksom, de har liksom med henne i serien.
Hennes karaktär.
Du vet, de har inte frågat henne. Ooh. Och du vet, var liksom lite sådär. Så att, men jag förstår att väldigt många tittar på den och att den verkar liksom vara väldigt bra, om du förstår
henne. Ja, men det är väl en jättebra produktion typ.
Det känns som att den figurerar i många olika kanaler at the moment. Jag såg också, följer du Saint Hoax på Instagram?
Nej.
Okej, jag ska skicka ett jättekul klipp till dig. Vi kanske kan lägga det kanske kan på Facebook. Men det är alltså ett klipp från The Tyra Banks Show.
Alltid kul. Alltid kul. Vad gör hon? Vad gör hon den token? Nej, men
då är det har hon en kvinna som sitter i soffan där hos henne. Och så frågar hon typ så här, vem av de här männen liksom tycker du är typ snygg?
Uh-huh.
Och då säger den här kvinnan i soffan typ så här, men jag tror jag väljer nummer ett typ. Och då säger typ Tyra så här, that's the preppy killer. Och typ så här, går på henne och bara, då har hon, du vet, så här, The Preppy Killer, Ted Bundy och någon tredje mördare på skärmen. Så liksom alla tre ser bra ut. Och så går hon så på den här tjejen jättemycket. Och så säger hon typ så här, men det känns typ som att jag skulle kunna se i någons ögon om de var onda. Och det är ju så helt sjukt också att säga. Det vet man ju inte. Men alltså, och den här tjejen då, liksom, hon står på sig jättemycket. Och hon blir alltså bara, du vet, Tyra och hela publiken bara så här, går på henne jättemycket. Men det är bara uppfriskande för att det är från The Tyra Show. Och hon är helt galen.
You get Vaseline.
Hon är galen som programledare. Okej, jag skickar klippet till dig. Så kan vi se om vi tycker det var kul. Så kan ni andra få se det också.
Exakt, det kan vi absolut göra. Men du, ska vi rulla igång på riktigt nu eller?
Ja,
vi kör. Yes, det gör vi.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses.
Okej, Anna, är du redo?
Jajamän.
Idag ska vi få vårt lystmäte av dåligt uttalade franska ortsnamn och även säkert människornamn tillfredsställt. För vi ska till Frankrike.
Så spännande.
Och du vet hur svag jag är på språk. Nu kör vi. Pierre Chevalier föddes 1909 in i en fin familj i franska Orléans, vilket alltid fuckar med för att man läser New Orleans och sen så tänker man på det amerikanska och så, men Orléans. Han bestämde sig tidigt för att han skulle bli läkare. Som 26-åring så jobbar han på sjukhuset i Orléans som en, liksom en del av hans medicinstudier på något sätt. Och där träffar han den då antingen 23 eller 24-åriga Yvonne Rousseau. Yvonne som var sjuksköterska hade en annan bakgrund än Pierre. Hon kom från en hårt arbetande och enkel lantbrukarfamilj strax utanför Orléans. Och de var också väldigt liksom, olika personlighetsmässigt. Pierre var väldigt, väldigt självsäker och hade väldigt liksom, lätt för sig socialt. Medan Yvonne var mer timid, mer tillbakadragen. Men trots deras olikheter och trots att hans familj inte liksom, approved, så är de snart oskiljaktiga och inleder en intensiv och passionerad kärleksrelation. Mm-hmm. Hon är typ, jag tror att hon är 3 år yngre än honom. Jag tror att hon är född 1912. En kort tid efter att de träffats så flyttar Yvonne in hos Pierre. Det är då 1935 och de är tokkära i varandra. Men när åren går så trappas läget i Europa ju upp allt mer tills Hitler då 1939 går in i Polen och andra världskriget är ett faktum. Och året efter så landstiger tyskarna då i Frankrike för att inta landet och Orléans kommer att bli alltså väldigt utsatt. Det är liksom typ Frankrikes 10:e största stad. Så det är inte som att den är jättestor i sammanhanget. Men den ligger vid då Loirefloden. Så att det är liksom så här liksom strategiskt viktigt, du vet.
Ja.
Vilket gör då att tyskarna liksom attackerar det jättemycket. Typ. I juni 1940 så kapitulerar Frankrike. Och efter kapitulationen så växer en liksom underjordisk motståndsrörelse fram. Och en som bestämmer sig för att han inte bara kan sitta och vänta på bättre tider är Pierre. Så vid det här laget, alltså i 1940 då, så är han nästan klar med sin läkarutbildning. Han och Yvonne är gifta och har fått sin första son, en pojke som heter Matteo. Men Pierre vill då stå upp för sitt hemland och går med i den här motståndsrörelsen. Där han snart blir en väldigt, väldigt uppskattad och så här hyllad ledare. Och han stiger liksom allt högre i rang. När de allierade når Orléans i augusti 1944. Det är 10 veckor efter D-Day då. Så upptäcker de att det redan finns någon slags alltså liksom skuggledning på plats eller vad man ska säga. Och där är då Pierre Chevalier en av de ledande figurerna. Så när tyskarna liksom har kastats ut och då man ska börja bygga upp alla... Du vet, ja, men hela landet igen. Och så väljs då Pierre till Orléans borgmästare.
Åh, jäklar.
Det verkar så härligt. Att vara borgmästare.
Men är det tror du? Och,
jag tänker det. Tycker typ, det verkar inte som att man har...
Man går och hälsar för folk på marknaden typ.
Ja. Hallå, vinkar. Man har, alltså man är ju den som delar ut de här stora nycklarna till staden.
Det är det du vill ha.
Jag tycker jag gillar sådana...
Det vill vara så.
Det är ju verkligen bara att jag vill ha stora nycklar. Och kanske även att man behöver en stor sax för att det känns som att man inviger många saker. Han får också typ så här flera stycken såna, du vet, tapperhetsmedaljer för sina insatser under kriget. Alltså han är väldigt så här, han blir typ en hyllad krigshjälte helt enkelt.
Mm.
Och ungefär samtidigt som han då blir Orléans borgmästare, alltså 1945 då, så föder Yvonne parets andra son en pojke som heter Tugal. Typ.
Det låter bra.
Säger vi att
Tugal.
Han uttalar det. T-H-U-G-A-L. Han kommer att heta Tugal nu.
Säkert.
Men trots att kriget liksom, det har ju liksom varit med dem som en skugga genom hela deras relation. Och nu är det så äntligen över. Och typ livet kan på något sätt börja återgå till det normala. Så har... paret Chevalier en hel del problem. För att Yvonne är då alltjämt så superkär i Pierre, men hans inställning till henne verkar svalna allt mer. Och det blir då inte bättre när han väljs in i liksom riksdagen och tillbringar allt mer tid i sin hyreslägenhet i Paris och kastas in i arbetet med att återuppbygga Frankrike.
Yeah.
Det är ju ett jobb, det
verkligen.
Förstår man ju. Samtidigt är Yvonne kvar i Orléans med sönerna och hon känner sig allt längre ifrån sin man. Och det som har varit skillnaden de emellan från början, alltså att hon är typ en enkel bondflicka och han är typ en fin man från överklassen typ, det blir liksom ett allt större problem. Så att han rör ju sig då i väldigt, väldigt fina kretsar i Paris. Och hon känner sig absolut inte hemma där. Alltså vet, han är så här kultiverad.
Ja. Yeah. Typ.
Och väldigt bra socialt, medan hon inte är det. Och det är så jävla deppigt, för att hon märker ju att han försvinner liksom längre och längre ifrån henne. Och hon, att hon liksom inte passar in i de här kretsarna där han rör sig, som är liksom kulturella och väldigt politiskt intresserade och sådär. Så hon försöker liksom läsa på om typ konst och litteratur och musik och politik, för att han liksom, alltså för att få vara vid hans sida typ. Det är så hemskt. Och hon typ så här köper nya, mer modriktiga kläder. Alltså hon fixar håret och går på typ olika skönhetsbehandlingar, för att alltså hon vill liksom återuppfinna sig själv som en person då som är typ honom värdig, eller vad man ska säga.
Mm.
Så jävla jävla deppigt. Och det funkar liksom inte heller i deras relation. Alltså han är fortsatt väldigt ointresserad. Och när hon till slut försöker prata om det här, alltså att de har liksom helt tappat sitt romantiska liv och hon känner sig avvisad, så säger han då till slut att så här, ja, men typ, du äcklar mig.
Nej, men.
Alltså det liksom har slagit över, så att det verkligen är, alltså det har gått från någon slags indifference till att vara verkligen typ avsmak.
Usch.
Det är så hemskt. Men hon kämpar då på och de fortsätter vara gifta, men han är knappt hemma utan tillbringar i princip all sin tid i Paris. Och 1951 så får Yvonne ett brev som bekräftar misstankar hon redan haft. Den här anonyma brevskrivaren berättar då att hennes man har en affär.
Okej.
Och när hon får reda på det så letar hon igenom hans liksom grejer typ, och då hittar hon ett brev från hans älskarinna. Och i det här brevet så står det: kära Pierre, utan dig finns varken skönhet i eller mening med livet. Och det är då undertecknat en person som heter Jeanette.
Mm-hmm.
Och Yvonne förstår direkt vem det här är. Det är en kvinna som heter Jeanette Perrault, och det är alltså deras, det är en vän till familjen.
Jaså.
För Jeanette är då gift med en förmögen man som heter Leon Perrault, och de har tillsammans tre barn som brukar leka med Pierre och Yvonnes söner, och därför har de så här umgåtts, alltså båda familjerna, och typ ätit middag tillsammans och så. Och Jeanette beskrivs senare i media då som Yvonnes motsats. Alltså om Yvonne var typ enkel, timid och tillbakadragen, och det är inte de enda, alltså hon beskrivs med mer negativa ord också. Så är Jeanette då typ så här supersnygg, rödhårig, lite så nästan femme fatallig person, om du förstår.
Mm.
Men hon är också då kultiverad och påläst och liksom kulturell och sådär. Hon är också väldigt utåtriktad och härlig social. Alltså hon är ganska lik Pierre helt enkelt. Och Leon, som är då hennes man, är å andra sidan mer lik Yvonne. Mm. Så att de har liksom någon slags motsatta situationer, kan man säga. Perfekt.
Vad deppigt.
Jag vet, det är så hemskt. Och nu verkar det då alltså som att Jeanette och Pierre har inlett en relation. Och snart får Yvonne det bekräftat från utomstående källor att affären har varit typ en öppen hemlighet i både Paris och Orléans under en längre tid. Och det är också så jävla hemskt. Alltså man måste känna sig så fruktansvärt liksom
så lurad.
Bortgjort. Ja, exakt. Att alla typ har gått runt och vet att man måste känna sig så dum. Och det är så jävla hemskt verkligen. Mm. Och den här affären verkar ha pågått alltså en längre tid. Alltså jag tror att det, om det är ett och ett halvt år, något sånt typ. Och hon bestämmer sig då för att åka till Paris för att konfrontera sin man. Och så hon lämnar sina söner med deras barnflicka och tar tåget till Paris. Men när hon kommer till den här liksom riksdagsbyggnaden, men där han jobbar helt enkelt, så, och försöker liksom gå till hans kontor, så blir hon stoppad. För där har då en vakt fått strikta instruktioner från Pierre om att hans fru inte är välkommen där.
Men gud.
Så istället åker hon till hans lägenhet och väntar på honom där, men han dyker då aldrig upp. Så hon tvingas vända hem, alltså totalt avvisad. Och är liksom då förstås säker på att så här, ja, det är ju sant som alla säger. Han har ju uppenbarligen en affär, för annars hade han ju inte agerat på det här sättet. Nej. Liksom. När hon kommer tillbaka till Orléans så söker hon upp Leon. och frågar om han känner till affären mellan hans fru och hennes man. Jag tänker typ att hon går in lite som att hon bara, du vet, ska avslöja någonting stort för honom, om du förstår. Att han ska liksom, nu jävla ska skvallra på henne med typ. Men problemet är då att han är så här, ja ja, det är klart jag känner till det. Han tycker typ inte att det är något större problem. Alltså han, hans inställning är lite grann att hon hade kunnat vara otrogen med värre personer, för att han tycker i alla fall om Pierre.
Men gud.
Vilket verkligen är en stark inställning. Och det fanns typ en annan syn på affärer i Frankrike vid den här tiden. Känns typ som att det fortfarande gör det. De känns som att de är lite mer chill med passion, om man säger.
Ja, kanske.
Jag känner mig väldigt oskill med passion, måste jag säga.
Jomme.
Oskill med passion.
Jomme.
Nej, men alltså, det är liksom en värre grej att skilja sig än att ha en affär.
Ja, men det är perfekt ju fortfarande.
Det, verkligen, jag håller med. Till slut i alla fall så återvänder Pierre till Orléans för att möta sin fru. Och då säger han en grej som gör mig, alltså, rasande verkligen.
Vadå?
Alltså han säger att hans affär är just det. Alltså det är hans affär. Alltså det är hans egen business.
Ja.
Hon har ingenting med det att göra.
Såklart.
Alltså. Det är liksom, jag vet inte.
Det är verkligen,
jag blir så himla det är så jävla sjukt. Men samtidigt då så är han på väg att ta ett väldigt stort steg i sin karriär. Han är på väg att få rollen som utbildnings-, ungdoms- och idrottsminister.
Oj.
Och han är då rädd för hur en skilsmässa ska påverka hans kometkarriär. Så han tänker alltså fortsätta sin affär, och de ska fortsätta att vara gifta.
Mm-hmm.
En toppenlösning. Yvonne blir allt mer desperat, och vid ett tillfälle så typ sväljer hon ett gäng liksom tabletter av något slag och hamnar på sjukhus, verkar det som, men att hennes omgivning tolkar det snarare som ett, liksom, ett rop på hjälp än någonting annat. Men uppenbarligen mår hon ju fruktansvärt dåligt liksom. Samtidigt så börjar hon, alltså hon typ slutar sova, hon går typ runt på en diet på cigaretter och kaffe som gör att hon bara sover så här sporadiskt. Alltså hon mår uppenbarligen piss liksom. Men Pierre har ju då, alltså, han lever verkligen sitt egna liv typ utanför relationen, och så att inte heller det här då att hon hamnar på sjukhus verkar direkt som att det liksom gör någonting med honom. Och när hon då tillfrisknat så går Yvonne till polisen och ber om tillstånd att ha handeldvapen, eftersom hon menar att hon behöver det på grund av hennes mans nya position. Hon får det godkänt och köper då en pistol och ammunition. Och den 11 augusti 1951 så svärs Pierre in som minister, och dagen efter ska han göra sitt första framträdande i sin nya roll på någon slags marknad. På vägen dit så ber han sin chaufför stanna vid hans hem i Orléans så att han kan byta om. Och han går då in i huset och han går upp till klädkammaren, och Yvonne följer efter medan barnen och deras barnflicka stannar på nedervåningen. Och barnflickan hör hur paret börjar bråka där uppe, och jag tror att det är på grund av henne som man ändå, för annars så mycket av informationen kommer då från Yvonne, men hon, det finns ju ett vittne här liksom till vad som händer, den här barnflickan. Hon hör hur paret börjar bråka där uppe och hur Yvonne bönar och ber Pierre att liksom älska henne och typ stanna med henne, men han har alltså ingen tid för hennes utspel. Så istället går Yvonne och hämtar pistolen och sätter den mot sitt eget huvud. Men Pierre är liksom fortsatt kall och typ säger någonting om att så här, du kan väl vänta tills jag har lämnat rummet typ. Men när han säger det så vänder hon istället pistolen mot honom och skjuter honom 4 gånger i rask följd. Skotten tar i bröstet, armen, låret och hakan, och han faller liksom till marken. Då rusar Matteo, alltså deras äldsta son, in i rummet och ser sin pappa ligga på golvet. Men Yvonne leder honom ner igen då till barnflickan liksom. Sen går hon tillbaka upp och skjuter Pierre ytterligare en gång i ryggen. Minuter senare så ringer hon till polisen och säger, kom hit, min man behöver er. Men när polisen kommer så har hon redan svart sorgklänning på sig.
Okej.
Och hon grips ju då direkt liksom. Och som sagt, jag vet inte hur mycket som är hennes berättelse och hur mycket som är saker som barnflickan har hört. Mm. Liksom. Och det gäller ju den här historien i allmänhet. Det blir väldigt, väldigt omskrivet och väldigt mycket sensation kring det. Så att det här är exakt hur det beskrivs, eller inte exakt, men det är så här det beskrivs i all media. Mm. Liksom. Men det kan ju vara värt att liksom ha med sig såklart att det är ju de överlevande som skriver historien, ja, om man ska säga. Men att de har haft en, alltså att det här med affären, det är liksom, det råder inga tvivel om det. Nej. Liksom. Sen förtjänar han ju ändå inte att mördas, förstås. Yvonne erkänner direkt vad hon har gjort och häktas misstänkt för mordet på sin man. Och direkt då så blir det här stora, stora nyheter i Frankrike. Till en början står allmänheten i mångt och mycket på offrets sida. Rimligt ändå. Delvis för att han är liksom en krigshjälte. Mm. Och en politisk kämpe som blir brutalt mördad av sin fru. Men inställningen är också typ att det är klart att en man som Pierre ska få ha typ en fin, vacker och typ värdig kvinna vid sin sida. Alltså lite, yeah, så. Och man tycker typ inte att det är konstigt att han hade ihop det med Jeanette liksom. Men över tid, när rykten om hans liksom kalla sätt att hantera Yvonne och hennes känslor börjar så här nå media, så börjar då sakteliga allmänhetens inställning förändras. Och när rättegången väl börjar i november 1952, så har det alltså vänt väldigt, väldigt mycket och kommer att vända ännu mer under rättsprocessen. För snart kräver då en stor del av den franska allmänheten att Yvonne ska frias. Mm-hmm. Och det här är ju riktigt sjukt faktiskt. För i Frankrike vid den här tiden så finns det då något som är typ, alltså termen är passionsbrott liksom. Alltså crime of passion. Mm. Fast det finns i en juridisk term.
Okej.
Okay. Och det är att om man som man upptäcker sin fru i sängen med en annan man och mördar någon av dem, så frias man.
Jaha.
Det är starkt.
Verkligen.
Mm. Och då är det ju det här då samma sak, menar man, fast könsrollerna är ombytta.
Okay.
Men rättegången är inte särskilt lång, men Yvonne vittnar själv och pressas framförallt om det här femte skottet. Alltså varför går hon tillbaka? Om det här liksom är bara ett sånt infall typ, varför går hon upp igen och skjuter honom i ryggen en gång till liksom? Hon säger då, hennes historia är att hon går upp till rummet för att skjuta sig själv, men bestämmer sig för att inte göra det för att hon tänker på sina söner, och sen ska hon ta ner vapnet och då drar, liksom, går det av. Mm. Så att hon säger att det inte var meningen. Det verkar kanske inte som att typ rätten tror helt och hållet på det. Liksom. Men många känner liksom ändå med henne när hon vittnar om sin mans sätt då att behandla henne under den här affären och sådär. Leon Perrault vittnar och säger att då att han tyckte att det var helt fint att hans fru hade en affär med just Pierre, eftersom han gillade Pierre. Mm. Och så vittnar Jeanette, och under hennes vittnesmål så buar och liksom fräser publiken åt henne. Man tycker att hon behandlar rättegången som röda mattan, och hon säger dessutom att hon inte ångrar affären och aldrig hade tänkt att avsluta den.
Okej.
Och affären pågår, alltså den var pågående helt enkelt när Pierre mördades. När juryn ska överlägga så har det samlats en folkmassa på flera tusen personer utanför domstolen, och genom fönstren så hör de folket skandera: fria henne, fria henne, fria henne. Mm-hmm. Och det är då just vad de gör. Yvonne Chevalier frias för mordet på sin man Pierre, trots att det är solklart det är hon som har utfört det.
All right.
Alltså jag antar att det är någon slags, att de har någon slags utvidgad bild av, du vet, så temporary insanity liksom. Mm. Men det är så grovt att det just beskrivs som att så här, bara, nej, men alltså, om någon är otrogen, då har man ju rätt att mörda. Det är liksom, okay. Men det är ju då förstås inte helt lätt att komma ut och vara välkänd från en av de mest omskrivna franska rättsfallen vid den här tiden. Och dessutom plågas Yvonne tydligen av både pressen, men framförallt av skuldkänslor. Så Yvonne kommer ett par år senare att lämna Frankrike tillsammans med sina söner, och de bosätter sig i vad som då är franska Guinea, men som blir självständiga Guinea ett par år senare. Och det sägs då att hon stannade där till sin död, vilket var någon gång under 1970-talet. Men man vet liksom inte mer. Hon försvann från radarn efter att hon lämnade landet. Det var mordet på Pierre Chevalier, Frankrikes utbildningsminister. Sjukt. Han har sitta en hel dag.
Spontan tanke att Yvonne och Jeanette är ganska lika varandra namn.
Ja,
fast ändå inte.
Men de känns helt annorlunda, börjat vara helt, helt annorlunda på franska än vad de känns på svenska, skulle jag säga. Mm. För att på svenska så känns det väldigt mycket som att det typ är någon som jobbar på HR, skulle jag säga. Eller kanske ekonomi? Mm. Eller?
Det är ju bara för att... ja, exakt. Eller? Det kan nog stämma. Ja, men vi känner ju en som jobbar på ekonomi.
Gud, det tänkte jag inte ens koppling på.
Gud. Men jag bara liksom kände...
Det tänker jag att det proves my point att jag inte tänkte på det. Och att, ändå, att, hon, att vi ändå direkt visste en.
Det var kul. Eller det var inte kul, men det var kul att det där hände. Men,
Jag har då lyssnat på avsnitt 34 av podden Shoes, Booze and Tattoos, som bland annat avhandlade det här fallet. Jag läste ett par artiklar samlade på Murderpedia. Jag läste en Times-artikel från 1952 med rubriken France, colon, not guilty. Så stark rubrik. Sen har jag även läst om Yvonne på sajten justcriminals.info samt lite olika wiki-artiklar om franska motståndsrörelsen och Loire-floden och du vet som man gör. Det var det. Det var det.
Men du, tack.
Tack
för
ska
det.
Du ha.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Teresa föddes i Connecticut. Hon har haft, du vet, vad jag förstår, en helt vanlig uppväxt. Hon var duktig i skolan. Du vet, hon var sån årgångstalare.
Ah.
Valedictorian.
Ah, årgångstalare.
Mm. Efter att hon har gått ut high school så pluggade hon vidare och bestämde sig för att bli läkare. Och det blev hon. Och hon har beskrivits som gifted, brilliant doctor and this incredible Christ-like person. She'd give you the shirt off her back. She'd help strangers. She'd get up at 2 a.m. to do an evaluation on homeless people. But yet, she'd put on her 5-inch heels and curl her hair and she'd be swearing like a sailor and drinking.
Vänta, okej. Så hon gick upp klockan 2 p.m. Hon satte på sina högklackade skor.
Hon är liksom...
lockade håret och sen så gick hon och gjorde en evaluation of homeless people.
Nej. Det är inte så. Men hon verkar liksom vara, du vet, en väldigt så här... Hon är super, super schysst, smart, du vet, god människa samtidigt som hon är
rivig.
Hon är snygg, hon typ...
Yep.
Exakt. Och när hon var drygt 30 år så träffade hon en man som heter Mark Severs. Och han var sjukskötare. Och han bodde i Missouri. Och de två träffades när han var och hälsade på i Florida.
Mm.
Och... Teresa och Mark blir så superkär i varandra och alla runt omkring dem tycker att de liksom är alltså, the perfect match verkligen. Och de gifter sig så småningom. Och de bosätter sig i Bonita Springs i Florida och tillsammans får de då 2 döttrar. Och när Teresa är 46 år gammal så driver hon tillsammans med Mark deras egna läkarmottagning. Och det är en så här holistisk läkarmottagning, du vet, som ser till alla aspekter av livet typ. Så att, det är inte bara så att de typ ger medicin, utan de typ så här ser över så här, tränar du rätt, äter du rätt, sover du ordentligt.
Här är en kristall. Typ, nej, inte så holistiskt.
Kanske.
Alltså borderline i alla fall.
Det är nog lite gradare av det.
Ja.
Men du vet, typ så här, they have mental issues. Alltså de gör liksom...
The works.
Eller det kanske man säger hos en vanlig läkare också. Men du vet, de gör...
Kul om man går till doktorn. När jag gick till doktorn med öroninflammation, de bara, and do you have mental issues?
Ja, men för det är så holistiska läkare är typ, att de är så här, det här kanske är typ ett, du vet, något annat bakom.
Kanske att satan sitter i ditt öra. Kände så.
Inte riktigt så. Det finns nog ingen religion bland det där.
Jag försöker göra det till något annat än vad det är. Men jag fattar vad du menar. Yep.
Ja. De har i alla fall en sån som heter Restorative Health and Healing Center. Så det är nog lite kristaller där. Ja. Och upplägget i deras relation var typ det så att Mark gjorde allt hemma och sen mycket av det praktiska på mottagningen, så att Theresa kunde liksom fokusera på patienterna och du vet vara liksom full on läkare. Mm. Och det verkar liksom som att det går väldigt bra för dem. Det är liksom, de har mycket patienter och hon är också syns ganska mycket. Hon är dels får vara med typ i så här, har ett eget reportage i ett så här lifestyle magazine. Hon är du vet ute och gör typ så här lite tv-inslag och det verkar som att hon har typ, jag vet inte om det liksom är hennes mål och dröm, men det sägs att hon liksom tänker att hon skulle kunna bli som Dr. Oz, alltså du vet Oprahs läkare, fast inom holistisk medicin, så att hon tänker väl typ att hon skulle passa bra i tv-format. Ja. Typ. Så som skulle bli Tyras Dr. Oz. Yep. Så hon är liksom...
Hon gör sin
folk
PR.
Folk gillar henne. Ja, hon är liksom out there. Men hon är väldigt populär. Och du vet, så här, det går bra för henne helt enkelt. Och som sagt, alla säger att Mark och Theresa är the perfect match. Han är liksom stay at home. Eller det är han ju inte, för han hjälper ju till. Men han är liksom den som, du vet, fixar allt hemma. Och du vet, så här, de har ett väldigt bra sätt. Och i juni 2015 så åkte de hem till Connecticut där Theresa kom ifrån för att fira hennes mamma som hade fyllt 75. De skulle vara där i typ 5 dagar men Theresa behövde åka hem lite tidigare för att hon hade patienter som hon liksom skulle ta hand om. Så att hon åkte hem till Bonita Springs och Mark och deras 2 döttrar stannade i Connecticut. Så hon åker hem och dagen efter så dyker hon inte upp på sitt jobb. Vilket liksom... de på jobbet tycker det är helt off character. Och hon svarar inte heller när de ringer eller försöker kontakta henne. Så de kontaktar Mark. Men Mark och flickorna får inte heller tag i henne när de liksom försöker ringa, sms och sådär. Och de vet ingenting om var hon kan vara. För att vad de vet så har hon kommit hem för att gå till jobbet dagen efter liksom. Så Mark bestämmer sig för att ringa till en kompis som också är läkare och god vän till familjen. Och be honom gå över till deras hem för att se att allting är okej. Och när han då kommer hem till dem så inser han snart att allt absolut inte är okej. Och han ringer genast till 911. För hemma hos familjen Severs, inne i köket, så hittar han Theresa på golvet. Och det är mycket blod runt omkring henne och hon lever inte längre. Han säger till larmcentralen att hon har blivit slaget och att hon är kall. Och han kan då liksom konstatera direkt till larmcentralen att hon inte lever längre. Så polisen kommer såklart dit och de tolkar liksom platsen som att, eller brottsplatsen som att Theresa precis kommit hem när hon har blivit mördad. Hennes handväska ligger precis innanför dörren och det är liksom tydligt att någon har gått igenom innehållet i den. På platsen så hittas en hammare som polisen avgör är mordvapnet och det visar sig att låset till deras garage har liksom blivit fifflat med.
Mm.
Och ingen förstår vad som har hänt och först tänker de att det är så här, kan det vara typ ett inbrott eller ett rån som har liksom gått snett. Du vet att någon har varit inne liksom hemma hos dem
och så har hon kommit,
och
hem,
kommit hem och typ överraskat dem. Mm. Men allting är kvar, du vet. Det är inga värdesaker som har försvunnit ur hemmet. Och hon har också kvar sina smycken på sig. Så att det verkar typ inte så troligt att det är så. Och ingen vet då. Alltså vet på så här, vem har ett motiv att döda den här liksom väldigt omtyckta läkaren? Och polisen har då liksom lite olika teorier och misstänkta. Och självklart så blir då Mark, hennes man, misstänkt. Eftersom det ju alltid är så liksom att den mördade personens partner blir misstänkt. Ja. Men han var ju i Connecticut då och firade Theresas mamma när Theresa mördades. Så det kan liksom inte vara han. Och även Marks kompis då som hittade Theresa blev misstänkt. Men polisen kunde avskriva honom liksom ganska fort för du vet han har absolut ingen koppling till mordet. En anställd till Theresa som blivit uppsagd ganska kort innan och vars man också blivit uppsagd, som också har jobbat hos Theresa, blev misstänkt. Men hon kan också avskrivas. Så då är polisen bara så här, okej, vi fortsätter. Och det finns, och jag vet inte om det här liksom är lite så, tidningarna som teoretiserar kring, eller om det är polisen. Men det är tydligen så... har det liksom mördats 2 andra holistiska läkare i Florida inom liksom en relativ närtid. Så de bara så här, kan det vara så? Liksom att de orden har någon koppling, du vet, att någon target är dem. Så här. Men de liksom följer upp det, men det leder inte till någonting. Så polisen har liksom ingenting att gå på. Den här hammaren, det finns inga bevis i lägenheten. Det finns inga ledtrådar, det finns inga misstänkta, ingenting. De tycker att sättet hon blivit mördad på tyder på personlig kontakt. Alltså du vet att det finns en koppling mellan dem. Och de frågar ju såklart Mark, liksom, vem skulle kunna tänkas göra någonting sånt här? Och han har då liksom absolut ingen aning om vem som skulle utsätta hans fru för någonting sånt hemskt. Han berättar liksom att de har ett bra äktenskap, även om deras grannar då vittnar om att de bråkar ofta. Att de ofta hör skrik från lägenheten eller från huset. Men liksom Mark var typ så här, ja, vi bråkar, men det är typ hon som är sjukt bestämd. Att hon kan typ vara så här, nu går du ut med soporna, annars skiljer jag mig från dig. Typ. Alltså, kanske, men vet, hon är väldigt så här, låter på honom som att hon är väldigt så här bossig och bestämd. Typ. Och han är typ så här, vi hade en jättebra relation, vi liksom var kära i varandra, vi var trogna varandra, för de får liksom också fråga om så här, kan någon av, har någon av er en utomäktenskaplig affär? Han bara nej, 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 du vet så här. Och han är bara helt förstörd över att hon är mördad. Han är så pass förstörd att vet, så här, när han sitter hos polisen, när de lämnar rummet, så sitter han typ så här och storgråter och pratar med Theresa, som då, alltså du vet, pratar upp i taket. Och han har jättedåligt samvete, du vet, sitter typ så här, gud, tänk om jag hade varit där, då hade det inte hänt. Alltså vet, alla sådana känslor som man liksom såklart känner. Och polisen är väl såhär, fan, någonting kan han, liksom, de vill få ut någonting ur honom. Så de vet, så pushar lite såhär. Till slut då så kommer det fram att såhär, de har något av en öppen relation. Och han kallar det då för att de swingar ibland. De bjuder in andra kvinnor hem till dem, till deras sovrum, titt som tätt. Och han berättar också då att han fick ha sex med de här kvinnorna på egen hand, så länge han berättade det för Theresa.
Okej.
Okay. Så då är polisen bara så här, okej, men det är väl typ av otrogen. Och han bara, nej, nej, nej. Alltså det här är ju någonting som vi båda två är med på. Det var därför jag svarade nej på.
Ja, liksom, men de har inga affärer.
Om någon är otrogen, nej. Nej. Och i hans telefon så hittar de liksom bilder på jättemånga olika kvinnor. Och konversationer, flera sms-konversationer med flera olika kvinnor. Så då är polisen bara så här, okej, har vi ett motiv här nu? Är det liksom en svartsjuk kvinna som har mördat, du vet, den här kvinnan och sådär? Men han då är bara så här, nej, det här är liksom ingen av dem. Och det verkar som att de typ knappt pursuar något av de spåren. För liksom bara så här, nej, det är ingen av de här kvinnorna. Men det är ändå så här, det är någonting som är lite, lite skumt med hela situationen liksom.
Tycker de?
Tycker de.
Medan du personligen... Inte alls.
Nej, nej, nej.
Så.
Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Absolut inte. Men så en dag får polisen i Florida ett tips från en polis i Illinois. Han säger att en kvinna som han känner privat har kontaktat honom med information som hon trodde skulle vara intressant för Florida-polisen. Så polisen bestämmer sig för att åka och träffa den här kvinnan som heter Rose. Och Rose berättar att hon har varit hemma hos en kompis i Missouri. Och Missouri och Illinois gränsar till varandra. Så det måste väl ha liksom varit så här, ja, du vet, att de bodde nära gränsen. Eller något. Yeah. För jag har inga städer. Hon har varit hemma hos en kompis i en annan delstat. Och när hon var hemma hos den här kompisen så var en annan kvinna där också. En kvinna vid namn Angie. Och Angie berättar då att hon är lite deppig den här helgen för att hennes man som hon precis har gift sig med har varit tvungen att åka till Florida på jobb över helgen. Han skulle hjälpa en nära vän med hans dator.
Okay.
Och hon säger att han har lämnat sin telefon så att hon kan inte få tag i honom. Så att hon är liksom men lite nere helt enkelt. Och först tycker Rose att det inte är något konstigt med det här. Men sen får hon reda på av den här Angie, att den här personen vars dator han skulle fixa, alltså henne, Angies man skulle fixa, var på Theresas kontor. Och att kompisen som skulle liksom bett honom, som har bett honom att fixa det här, var Mark, så blir hon bara så här, okej, gud vad skumt.
Vänta, och det här är ju sett på... Är det här efter hennes, efter mordet? Eller vad sa vi? Nej.
Ja.
Det är efter mordet, så exakt. Har alltså Mark bett en person att åka till Florida för att fixa med en dator som är på Theresas kontor?
Nej, det ska då visa sig att det här är då samma helg. Sa jag inte det?
Jag vet inte.
Det sa jag nog inte. Men det ska visa sig att det här är samma helg som, Theresa blir mördad.
Okej.
Okay. Så du vet, Rose, liksom, hon är bara så här, har först inte tänkt på det. Bara så här, okej, okay, han är borta på jobb. Sen så får hon då höra att så här, det här är så obehagligt. Min man var hemma och fixade datorn hos den här kvinnan som har blivit mördad.
Åh, jävlar.
Så då bestämde hon sig för att så här, jag ringer min kompis polisen som får ringa polisen i Florida och liksom berätta det här vidare. Så polisen är liksom nere i Illinois och har precis pratat med Rose om det här. Så då bestämmer de sig för att kontakta Angies man och Marks kompis Curtis Wayne Wright för att höra vad han har att säga om saken.
Mm.
Och det första polisen slås av är hur lika Wayne, som han då vill kallas för, och Mark är varandra rent fysiskt. Alltså de är kopior av varandra.
Oj.
Det är också så då att innan liksom, de vet att Wayne har 3 domar mot sig för droginnehav. Så att polisen, jag vet inte om det här är överdrivet eller inte, men polisen bestämmer sig för att skicka ett SWAT-team för att ta in honom.
Lite överdrivet.
Så de skickar ett SWAT-team till Wayne och Angies husbil och då griper de Wayne.
Okej.
Och han är väldigt tillmötesgående när de tar in honom. Han berättar liksom att han och Mark är jättegoda vänner. De har känt varandra sedan de typ gick i high school. Han berättar också att han och Angie precis har varit på Theresas begravning för att de liksom ville vara ett stöd åt hela familjen.
Ja.
Han bekräftar att han har hjälpt Theresa och Mark med deras datorer. Och du vet, han bara babblar på om allt möjligt. Han pratar typ om så här... hans kampsportskarriär. Han berättar typ om hur framgångsrik han är i sitt jobb. Och du vet så här, och polisen tycker typ att han är så skum. För att han sitter typ och skryter om att han har så här kommit på massa saker. Och du vet att han är super så här framgångsrik.
Okay.
Ja, nej, det är bara jätteskumt för det här. Och, men liksom han snackar och de är typ som att de, du vet, är lite kompisar. Så när de har kommit varandra lite närmare så frågar polisen Wayne om var han befann sig den helgen Theresa mördades. För hans fru har ju då sagt till Rose att han var i Florida på jobb. Yep. Men Wayne svarar då att han har varit hemma hela den helgen. Han har varit sängliggandes för att han har då fått typ... Alltså han har varit med om en bilolycka för några år sedan. Och då har liksom han gjort sig illa, skadat kroppen på något vis. Och just den här helgen har han då legat hemma med såna smärtor från den här kraschen. Så han har liksom bara inte gjort någonting. Mm. Förutom då att han har lämnat sängen en kortis för att hjälpa sin hyresvärd med hans bil. Så det är liksom hans story på det. Mm. Och samtidigt som han sitter i förhör så går polisen igenom deras husbil för att se om de hittar liksom någonting som de kan plocka med in som bevis. Och de hittar då, eller vet, de plockar med sig så datorer, mobiltelefoner, massa papper. De hittar massa saker som bara, det här plockar vi med oss tillbaka till Florida för att gå igenom. De hittar också då, eller utanför hans husbil står också en hyrbil parkerad. Och i den bilen så hittar polisen en GPS som de också plockar med sig.
Mm.
Och de frågar sig också omkring i Waynes bekantskapskrets. Och den här hyresvärden då som han skulle hjälpa med bilen den här helgen som Theresa mördades vittnar då om att det inte alls stämmer. Du vet, han har också övervakningskameror från liksom, platsen där de skulle vara. Han syns inte på någon av dem. Han har liksom inte varit där. Och en annan bekant eller kompis till Wayne säger då så här, nej, men jag vet att han skulle åka till Florida. För att jag sa att jag kunde köpa en flygbiljett till honom. Så att Wayne slapp köra liksom, den här 12 timmars långa resan. Men han tackade nej. Han sa att han hellre ville köra. Så nu är de bara så här, vad fan? Det är någonting skumt med Wayne liksom. Och de har ju då också kollat igenom Wens telefon och ett namn som dyker upp ofta i hans telefon är Jimmy Rogers. Så polisen åker hem till den här 25 år gamla Jimmy Rogers i hans husvagn och när de talar med Jimmy och frågar honom om hans relation till Wayne så säger han att de känner varandra men de har liksom inte alls tät kontakt med varandra. Vilket ju polisen vet yep. är en lögn.
Yep.
Ja. Så polisen liksom tillbringar typ nästan 2 veckor i Illinois och Missouri för att, du vet, försöka ta reda på vad som har hänt med Teresa innan de då åker tillbaka hem till Florida. Och de är typ ganska övertygade om att det är någonting skumt med Wayne och Jimmy, att de har någonting med liksom Teresas mord att göra, men de har då inga bevis att gå på just nu. Men de har ju med sig massa bevis hemifrån Wayne, typ datorn och allt det där. Och när de då går igenom beviset så hittar de någonting. För de hittade ju en GPS i den här hyrbilen utanför Wayne's hus. Och först så hittar de ingenting. Och tillverkaren säger typ så här, det är helt omöjligt att se vad den här har gjort. För den har typ blivit fabriksåterställd liksom. Men polisens tekniker jobbar på och till slut så hittar de någonting som blir väldigt viktigt för utredningen. För de hittar då hela rutten som Wayne har kört från Missouri till Bonita Springs. Samma helg som Teresa mördades. Så de kan liksom se att han har kört hela den sträckan upp. De hittar också att Wayne har skrivit en recension på Yelp av en kinesisk restaurang på vägen mellan Missouri och Bonita Springs.
Vad vet du om den var bra eller dålig?
Han var tydligen jätte... Den var dålig, han var tydligen besviken.
Gud, då brinner man sig verkligen för... Brinner man verkligen för
in och ranta.
Kul, vilket fan vad dumt.
Väldigt dumt, men också väldigt kul.
Ja.
Och det visar sig att GPSen är parad med en mailadress. Och mailadressen är jimmyrayrogers90@gmail.com. Nämen. Som var ju han.
Han är den andra snubben. Perfekt.
Ja. Så då är polisen, aha, de här 2 dårarna har varit ute och kört den här lilla roadtrippen den här helgen som Teresa mördades. Så de då börjar samla bevis, ännu mer bevis. De söker igenom övervakningsmaterial längs hela rutten som de har åkt. Alltså du vet, alla biltullar, allting så här. Och det är ju liksom inte kort, det är 12 timmars körväg.
Alla kinesiska restauranger.
Har han varit här, går med en svartvit bild. De hittar ganska mycket liksom. De är på lite olika ställen, Wayne och Jimmy. Bland annat så är de på en Walmart samma morgon som Teresa mördades i närheten av Bonita Springs. Där köper de ett låstyrkningskit, handdukar, sopsäckar och typ lite souvenirer. Alltså de köper typ så här en Budweiser t-shirt och du vet, lite sånt nice to have saker.
Vad är det här
typ,
för idioter? Okej, ja.
Det är väldigt dumt. Så Jimmy och Wayne grips. Och bara lite så här fun fact om Wayne är att båda gångerna han grips i det här fallet så har han ingen tröja på sig. Det är så kul att se framför mig att han sitter så här och dricker öl och så bara rusar SWAT-team in.
Och då vet, och vi, ändå, ingen tröja på då vet vi ändå att han har köpt Budweiser tröjor.
Exakt. Så de plockas in och Wayne nekar liksom att han har varit på den här rutten, att han har varit på Walmart, alla sådana saker. Även när polisen visar övervakningsfilmen där man ser det.
Perfekt.
Ja, och även Jimmy nekar då att han har någonting med saken att göra. Men till slut så får Jimmys flickvän Taylor liksom nog. Hon vill prata med polisen. För hon berättar att efter att polisen har varit hemma hos dem första gången så har hon liksom varit så här, varför kommer de hit? Så hon blir liksom lite misstänksam och har då börjat ställa frågor till Jimmy. Och då har han liksom bara erkänt, du vet, att hon är typ så här, varför var de här? Hade det någonting med det här mordet att göra? Jag vet typ så här, du är nog, är du sjuk? Du vet, han bara erkänner rakt av.
Nej, okej.
Så han berättar då för henne att han har mördat, eller att de har mördat Teresa med en hammare. Och det sjukaste som hon berättar i förhöret är också att Jimmy har kallats för The Hammer. Hon berättar också då att Jimmy har bett henne slänga en overall som han hade haft på sig i Florida när de var ute och körde bil. Så hon har då gjort det, vilket de sjukt nog hittar när polisen är ute och letar efter den här. Den ligger liksom kvar när hon var typ såhär, nej men det var här jag släppte den. Så åker de dit och bara, ja här är den, plockar upp den som bevismaterial.
Okay.
Så nu har de ju då Jimmy och Wayne väldigt tydligt kopplade till Teresas mord. Men polisen är så här, vi är inte hemma riktigt än. Vi misstänker att någon annan har med saken att göra också.
Yep.
Nämligen Mark. Och de har ju liksom inga bevis mer än bara känslan. Och han säger liksom att han inte har någonting med saken att göra, såklart. Men så går det några månader. Och Wayne kontaktar polisen. Han vill göra en deal. Han vill prata. Han vill berätta vad som har hänt.
Yep.
Så han berättar då att han och Jimmy har åkt hem till familjen Severs för att mörda Teresa. Först säger han att Jimmy är den som har hållit i mordvapnet och att han har stått utanför huset när mordet begicks. Mm. Men det tror inte polisen på. Och inte heller, alltså du vet, det är typ som att Waynes advokat är bara så här: ska du göra det så får du göra det på riktigt, berätta nu vad som hände egentligen liksom.
Ah.
Så då bara, ja, de börjar om. Och Wayne berättar då att de båda två har haft en hammare med sig. Eller de har hittat, jag vet inte om de har haft med sig båda. De hittar i alla fall en i huset. Och att de då tillsammans har mördat Teresa. Det verkar liksom verkligen vara som att de har verkligen stackars, gjort det tillsammans.
Liksom. Stackars henne.
Nej, men så jäkla hemskt. Och anledningen till att de då har gjort det är för att de har blivit erbjudna runt 100 000 dollar från Mark för att mörda Teresa.
Okej, vad fan är hans grej då?
Nej, men så 8 månader efter att Teresa mördats så grips Mark Severs för mordet på hans fru. Polisen är ju liksom helt säkra på sin sak, men Marks familj tror att han inte är inblandad. Och motivet då tycks vara hennes livförsäkring på 4 miljoner dollar. Sen inleds då 3 separata rättegångar. Jimmy yrkar på att han är oskyldig. Han riskerar dödsstraff i rättegången men döms till slut till livstid i fängelse för mordet på Teresa Severs. Wayne Curtis dömdes då till 25 år i fängelse tack vare sin plea deal som han gjorde med polisen och åklagarna. Och Mark då hävdade hela tiden att han inte hade någonting att göra med sin frus död. Men polisen och åklagarsidan menar då att motivet för mordet som sagt är hennes livförsäkring på 4 miljoner dollar. Han döms till döden och 30 års fängelse för mord och anstiftan på mord. Till mord på Teresa Severs, hans fru och hans barns mamma.
Åh jävlar.
Så jävla hemskt.
Han fick dödsstraff.
Ja.
Shit. Men man vet ingenting för han har aldrig erkänt, han har aldrig sagt någonting.
Nej, inte vad jag kan liksom hitta någonstans.
Men alltså,
så det är bara liksom...
Tänk att han var hemma hos hennes mamma. Medan han visste att han typ skickade sin fru till att möta. Åh, ja. Oh, fy fan vad hemskt.
Och att det är så här, du vet, folk som är då liksom i båda deras familj har typ varit så här, vi var så oroliga för Mark när det här hände, men han var liksom den som höll ihop oss. Du vet att han var så här, äter ni ordentligt? Alltså du vet att han var så här, ja.
Jävlar! Vad konstigt.
Så jävla hemskt. Mm.
Uff, okej.
Okay. Det är skitläskigt. Men man kanske kan tänka sig liksom att... han var trött på liksom att vara typ den som bara fick, du vet, vara hemma. Alltså jag vet inte. Nu bara jag har hittat på egna motiv här, men och då jag bara, det är inte för att jag känner så här, men
för det verkar inte heller som att han för det verkar ju inte heller som att han hade liksom en relation med en kvinna som han, utan det var ju mer att det var hur många som helst typ.
Ja, och om det är som han säger så verkar ju det typ inte heller varit något problem.
Nej, exakt.
Alltså det verkar ju som att de tillsammans typ också låg med en och samma person liksom.
Vad fan.
Ja, skitläskigt.
Ja, det var sjukt. Ja.
Verkligen
det är konstigt här att de är så lika varandra.
Ja, det kommer bli... du kommer tycka att det är intressant, tror jag. Den ena är lite, liksom, lite större än den andra. Typ.
Om de hade varit babushka-dockor så hade man kunnat stoppa den ena i den andra. Är det det du säger?
Men det är också väldigt kul att det beskrivs som att de har samma frisyr. Men det är att båda två typ håller på att bli skalliga och de har snaggat sig.
Det är en bra frisyr,
tycker jag. Man kan inte kalla det för en frisyr. Jag har då läst Who Killed Dr. Teresa Severs? A Look at one of Southwest Florida's Most Notorious Murders av Dan DeLuca på thenewspress.com. Och så har jag läst Who Was Dr. Teresa Severs and How Did She Die? NBC Dateline to Explore Brutal Death på sportskida.com av Nikita Nath. Och sen har jag läst Dr. Teresa Severs Murder, 5 Fast Facts You Need to Know. Och så har jag lyssnat då på ett Dateline-avsnitt som heter The Road Trip. Och det är det.
Uff. Det är mycket, vad mycket konstigt med det där. Ja, mycket fruktansvärt verkligen. Mycket märkligt. Eller de begår så konstiga misstag typ.
Ja, och så tycker jag det är så starkt att det typ är så här ett helt random tips att någon det här borde jag kanske ringa
till min kompis polisen. Det är så...
Jag gillar det.
Nej, och det, men om det inte var för henne som typ tänker, gud vilken stjärna hon var.
Ja.
Rose,
you go Rose.
Tror du Rose gillar true crime?
Det tror jag
också.
Absolut.
Du, tack snälla.
Tack för idag.
Och
vi hörs om en vecka.
Det gör vi. Och ha det underbart tills dess. Tycker jag vi säger.
Tack!
Hej då!
Eller var det riktat till
mig? Det var riktat till alla.
Okej, hej då!
Podplay.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.